Jag har idag valt rubrik för min predikan efter en gammal sång som säkert många kan. Vilken vän vi har i Jesus. Och jag kommer tala om varför Guds son blev en av oss. Jag hade faktiskt planerat den här predikan så där i stora drag. Och så hade jag ingen rubrik. Men så på måndag var vi här på bönen och så en av sångerna som vi sjöng och som visades här var Vilken vän vi har i Jesus. Och så när vi sjöng den så märkte jag, det är ju nästan allt det som jag har i min predikan. Så att jag tyckte att det var en så bra rubrik, även om det kan verka lite så där from, och för den som inte brukar gå i kyrkan kanske det verkar lite så där fromt. Jag vet inte. Men jag tycker att det säger väldigt mycket att vi har en väldigt stor och viktig vän i Jesus. Och det är det vi ska koncentrera oss på idag. Och jag tänker att du utgår ifrån ett sammanhang i Hebreerbrevet 2 och 14 till och med 18. Det här är en text som man ofta läser på palmsöndagen. Och den ger en sån här bakgrund till det som vi ska fira under påsken också. Och den versen, de verserna lyder så här. När nu barnen hade fått del av kött och blod tog han själv på liknande sätt del av detta. För att genom sin död göra den maktlös som hade makt över döden, alltså djävulen. Och befria alla de som av rädsla för döden levt i slaveri hela sitt liv. Det är ju inte änglar han tar sig an utan Abrahams barn. Därför måste han bli lik sina bröder i allt för att bli en barmhärtig och trogen överste präst inför Gud och sona folkets synder. Genom att han själv har fått lida och blivit frestad kan han hjälpa dem som frestas. Vi ber innan vi fortsätter. Herre, tack att du vill öppna ordet för oss. Framförallt öppna det på det sättet att vi kan se på vilket sätt har det betydelse för mig. Hur kommer det in i mitt liv? Och hur kommer det in i min situation, det som vi ska tala om? Herre, tack att du är med oss varje dag. Att vi får ha dig, Jesus, som vän. Vi tackar dig. Amen. Det första man ser i det här ordet är, det talas om barnen. Och de barnen ser man av sammanhanget att det är de som Gud tar sig an. Och för det står lite tidigare i vers 11 så står det att Jesus som helgar och de som helgas har alla en och samma far. De är alltså barn till Gud. Och det är de som Gud tar sig an på det här sättet. Och så står det att han skulle genom sin död göra den maktlös som hade makt över döden, alltså djävulen, och befria alla de som av rädsla för döden levt i slaveri hela sitt liv. Jesus kom alltså för att befria. Det var ju så att Gud hade där i början sagt till Adam och Eva att ni ska inte äta av den där frukten. För om ni äter av den så kommer ni att dö. Och så gjorde de det ändå. Och det var på det sättet som döden kom in i världen. Och är det något som på något vis förpestar vår värld idag så är det ju dödens närvaro på olika sätt. Vi ser den i form av krig och sjukdomar och terrorbrott. Alldeles häromdagen så var det ju i Stockholm. Och vi fick nyheter från Petersburg. Och i Syrien så gasar man ihjäl folk. Döden kommer idag på liksom väldigt starkt fram. Och det är mycket förståeligt om människor fruktar döden. Blir rädda. Och frukten från döden kan ju verkligen förslava människor och begränsa människors liv. Så det är inte alls underligt att det står här att djävulen är den som har makt över döden, för att det är på något vis hans arbetsredskap. Och han använder döden på olika sätt för att förstöra människors liv helt enkelt. Många människor fångas i ett sånt här begränsat synsätt att det är det här livet och så är det ingenting mera. Och jag måste på något vis utnyttja det här livet så mycket som möjligt och ha så trevligt som möjligt och få så många förmåner som möjligt och försvara det jag har rätt till. Och så när alla gör så, så ska jag ha det, så tar jag ju det från någon annan och så är det krig och så är det hat och så är det våld. Ett annat sätt som djävulena utnyttjar döden, det är att han har ingett människor att nej, det här är inte det enda livet. När du dör här så får du ett nytt liv som en annan varelse eller någonting. Reinkarnation. Och så på något vis ger man sig här att okej, göra så gott som man kan i det här livet för att nästa ska bli bättre. Och om det inte går så bra för mig i det här livet så beror det på något annat i ett annat liv. Och så kommer man in ett tankemönster som i själva verket ger onda andar chansen att dominera ens liv. På det sättet så använder också djävulen döden till att förstöra många människors liv. Och i våra dagar har vi också sett hur djävulen använder döden att inbilla människor att om jag spränger mig själv i luften och dödar så många som möjligt av de där andra så kommer jag till paradiset. Och det är också en sån här lögn som djävulen utnyttjar i samband med döden. Allt det här ser vi väldigt tydligt idag. Och vore det bara så här så skulle det vara ganska hopplöst, eller hur? Men Jesus, han har kommit till vår jord. Och Gud, han hade redan från början när han skapade människan en plan för hur han skulle rädda vår värld och mänskligheten och alla som vill tro på honom. För att han visste nog redan från början, tror jag, att det där kommer de inte kunna låta bli att göra emot min vilja. Döden kommer in på något vis och då behöver jag ett sätt att lösa det här. Men Gud hade ju sagt att ni ska drabbas av döden och det tog han inte tillbaka bara för att de bröt mot reglerna som han hade gett. Utan han gjorde istället så att han öppnade en annan väg. En väg att komma tillbaka till Gud. Vi ska ta och läsa från Romarbrevet 5:15 där Paulus skriver så här. Men syndafallet kan inte jämföras med nåden. För om de många dog genom en endas fall så har Guds nåd och gåva så mycket mer överflödat till de många genom en enda människas nåd, Jesu Kristi nåd. Alltså Gud hade ett botemedel som var mycket starkare, som talade kraftigare än det där syndafallet och som skulle bli till hjälp för människorna. Men han ville ju inte göra det bara. Han är ju inte som en sån här modern förälder som säger till sina barn att gör inte det. Och så när de ändå gör det så liksom, ja, men vi kanske ska samtala om saken eller så. Nej, Gud stod fast vid det han hade sagt. Men samtidigt var han barmhärtig och god. Det ska vi komma ihåg. Och det är därför som det kan synas lite komplicerat. För att jag vet inte om du har barn så ibland så är det svårt att veta, ska jag liksom nu ta i och på något vis bestraffa det här? Eller ska jag tala liksom och vara barmhärtig bara hela tiden? Och Gud hade ett sätt att göra det här. nämligen att sända sin son. Och den här synden alltså måste ju sonas på något sätt, och det är där som Jesus kommer in. Vi ska se här vad Jesus själv säger, varför han kom till jorden. Johannes 10:10 så står det att tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de ska ha liv och liv i överflöd. Vilket härligt ord. Och sen också Johannes 11:25 till och med 26. Som vi ofta läser på begravningar, eller hur? Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Här är väldigt starka deklarationer av Jesus själv. Det där första ordet, där berättar han om sig som herden för fåren. Och det är ett tema som i Bibeln återkommer. I Gamla testamentet så sa Gud att herdarna har liksom behandlat fåren illa och tagit det fetaste och ätit själva och så vidare. Men jag ska själv komma till dem och ta hand om fåren. Så säger Gud i Gamla testamentet. Och det är det här som Jesus knyter an till. Att tjuven har bara kommit för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de ska ha liv. Liv i överflöd. Alltså han vill inte bara ge ett sånt där just och just överlevnadsliv, utan ett liv i överflöd. Och jag tror att vi har väldigt svårt att sätta oss in i vad han egentligen vill göra för oss. För vi har tagit ut kanske en ganska liten del av det som han vill ge av det här överflödet. Och en del av det ligger faktiskt i framtiden också. Men vi läste i den där första texten att för att befria oss från den här dödens fruktan och för det som har hänt, så måste han ta del av kött och blod. Att Jesus måste ta del av kött och blod. Det vill säga bli som en av oss. Och varför skulle han göra det? Kunde han inte bara göra något annat trick för att befria oss? Men det här var Guds väg, och en del av det förstår vi nog inte, men Gud har högre tankar än vi. Så det här var det sättet han valde. Och vi läste också i den första texten att Jesus blev en barmhärtig och trogen överste präst. Och vad betyder då det? Jo, vi ska läsa Hebreerbrevets definition av en överste präst i Hebreerbrevet 5:1. Varje överste präst blir utsedd bland människor och insatt för människors skull för att göra tjänst inför Gud och bära fram gåvor och offer för deras synder. Och så kan vi också läsa första Timoteus brevet 2:5. Gud är en, och en är medlare mellan Gud och människor, människan Kristus Jesus. I båda de här verserna så står det om en människa. Överste prästen blir utsedd av bland människor, och medlare mellan Gud och människa är en människa, Kristus Jesus. Det var därför han måste ta del av kött och blod och bli en av oss. Och Jesus, han kallade sig ofta människosonen. Har ni läst det? Det är lite underligt sätt att uttrycka det. Människosonen har kommit för att uppsöka det som var förlorat. Och människosonen har gjort det när han talar om sig själv. Men jag tror att det var så viktigt för honom att betona att han har kommit och blivit en människa. Som du och jag. Han identifierar sig med människorna. Han flöt inte där uppe som den där guden som man inte kan nå, som är inne i någon slags ljus som är för omöjligt att komma åt. Nej, översteprästen Jesus, människan Jesus, han bar fram sin egen kropp som offer för våra synder. Och det var på det sättet som synden kunde straffas utan att vi drabbades. Och att vi skulle få, på det sättet kunde vi komma tillbaka till Gud. För som jag sa tidigare, synden, den måste sonas. Den ska inte bara förlåtas, utan den ska också sonas. För att Gud är rättfärdig. Han ändrar inte liksom på vad som är rätt och riktigt, bara för att någon har brutit mot det han tidigare har sagt. Jag minns i skolan sådana lärare som inte höll fast vid det de hade sagt. Man får inte, säg nu, man får inte kasta suddgummin på flickorna. Och så var det någon av favoritpojkarna som ändå kastade suddgummi på flickorna. Och så, ja men du ska nog kanske ta det lite lugnare. Men det var liksom inget mer. Nej, bättre var det de där som sa att kastar du det där suddgummit en gång till så åker du ut. Och sen när suddgummit ändå flög så åkte också pojken ut. Eller vem det nu var som hade gjort det där illa. Och jag tror att vi respekterar en sån lärare. Och jag tror att ni som har gått till lärarhögskolan, ni vet att man ska nog vara lite konsekvent. Annars så har man full cirkus i klassen. Och jag tror att Gud, han är likadan, han är rättvis. Men man kan vara rättvis och ändå älska. Alltså, nu var jag med om sådana lärare som var jättestrikta. Så där, men man märkte att de tyckte ju om oss i klassen. De gjorde faktiskt det bästa för att vi skulle lära oss någonting. Jag tror att sån är Gud också. Han håller nog fast vid sina principer, men han älskar oss. Och så söker han den här lösningen för att synden skulle sonas. Men att vi skulle få upprätta kontakter med honom. Och människan består ju då av ande, själ och kropp. Det läser vi i Bibeln. Och Gud hade sagt att om ni äter av den där frukten så ska ni dö. Eller hur? Och det är ju i första hand kroppen som drabbas av döden. Eller hur? Och därför måste också Jesus komma och få en kropp. Han måste bli en av oss med en kropp. Och första Petrusbrevet säger att våra synder bar han i sin kropp. Så det var där som han skulle åtgärda det här. Så när vi kommer till tro så berör det hela vår varelse. Alltså anden blir levande. Anden blir levande och själen renas. Men att en dag så kommer också kroppen att befrias. Vi dör här. Vi har alldeles idag haft parentation av en syster som har gått hem till Herren. Men vi tror också att hon ska uppstå på den yttersta dagen. Det står om det i Bibeln att också våra kroppar ska få ta del av den här befrielsen som vi nu bara ser som en inre befrielse, kan vi säga. Men också här på jorden så gör Gud under och upprättar folk till kroppen. Så att Jesu död i hans kropp, så det omfattar precis hela människan, ande, själ och kropp. Det var därför som han måste bli lika sina bröder i allt som vi läste i det första bibelordet. Och just det här att Jesus tog del av kött och blod, att han blev en av oss, det var väldigt viktigt för de första kristna. Vi ska läsa i första Johannes brev 4, vers 2 till och med 3. Där står så här: Så känner ni igen Guds ande. Varje ande som bekänner att Jesus är Kristus som kommit i köttet, den är från Gud. Och varje ande som inte bekänner Jesus, den är inte från Gud. Detta är antikrists ande som ni har hört skulle komma och som redan nu finns i världen. Ser ni hur viktigt det var för Johannes det här? Att till och med så kan man känna igen vilken ande som är från Gud. Alltså det finns många som i historien har sagt att Jesus, han, det var nog bara symboliskt det där. Liksom, han kom nog inte på riktigt som en kropp. Han fick ingen kropp. Han föddes inte av en jungfru. Allt det här har folk försökt att på något vis fortfarande ha ett sken av att jo, då jag är kristen, men jag tror inte på det där med Jesus och jungfrufödelsen och det där. Men faktiskt för de första kristna var det här otroligt viktigt. Det är egentligen kärnan i alltihopa. Att Jesus kom hit. Han blev en av oss. Och för vår skull kunde han på det sättet offra sig. Och bringa försoning för oss. Så att det här är någonting som vi ska hålla fast vid. Vi ska inte förneka det att Jesus kom på det här sättet. För då har vi egentligen ingenting kvar av kristendomen. Då är det en sån här någon slags social grej som vi håller på med, eller att någon vishetslärare. Jesus, han hade väldigt bra saker, men att det stämmer nog inte riktigt allt så där, säger de. Men att för mig så är det nog väldigt viktigt att de här grejerna som betonas så här starkt, att vi håller fast vid dem. Guds ord. För det är då som det fungerar också i våra liv. Vi läste i den där dagens texten att Jesus tar sig an Abrahams barn. Och Hebreerbrevet är ju skrivet till folk med judisk bakgrund. Och de kallade ju sig för Abrahams barn. Och det kan hända att i det här sammanhanget så ville han visa på att Jesus också kom för judarna. Och han tog sig an Abrahams barn. Därför måste han bli som en av dem. Men och många judar på Jesu tid till exempel, de kallade sig stolt för Abrahams barn. Och sa, det verkar som om det räckte för dem. De menar att då är allting bra, för jag är ju född in i den här släkten. Jesus hade lite annan syn på det där. När de sa att vi är Abrahams barn, så sa han nej, ni är djävulens barn, sa han till fariserna. Det var ganska hårt, ganska kraftigt. För han sa att Gud kan väcka upp Abrahams barn till och med av de här stenarna som ligger här. Att liksom, ni ska inte tro att det där är det som räddar er. Tror jag att hans mening var. Och Paulus, han utvidgar begreppet Abrahams barn. Vi ska se på det i Romarbrevet 4:13. Till och med 16. Där säger han att det var inte genom lagen som Abraham och hans avkomlingar fick löftet att ärva världen, utan genom den rättfärdighet som kommer av tro. Därför heter det av tro, för att det ska vara av nåd och löftet stå fast för alla hans avkomlingar, inte bara för dem som hör till lagens folk, utan också för dem som har Abrahams tro. Han är allas vår far. Det vill säga, Paulus betonar att det räcker inte liksom med en fysisk härstamning från Abraham. Utan det är genom att ha hans tro så blir man Abrahams barn. Och sen i Galaterbrevet så utvecklar han det och han menar att löftet som Abraham fick, det skulle uppfyllas genom Jesus. Avkomlingen. Och han utvecklade ganska mycket, vi har inte tid att gå in på det. Men att vad jag vill säga att också du och jag som tror på Jesus, vi räknas som Abrahams barn. Och då, det är därför som vi också kan ta till oss av det här bibelordet att det var Abrahams barn som han tog sig an. Det gäller oss. Vi tar ett bibelord från Romarbrevet 8:1 där det här också talas om. Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus, Jesus. Livets andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den kötsliga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen son som syndoffer till det yttre lik en syndig människa. I hans kropp fördömde Gud synden, så skulle lagens rättfärdiga krav uppfyllas i oss som inte lever efter köttet utan efter anden. Det vill säga, den som är i Kristus är ju Abrahams barn. Och de som är i Kristus Jesus, för dem finns det ingen fördömelse. Och vad är det då att vara i Kristus? Jo, det är ju att tro på honom. Att tro att Kristus var den som, Jesus var den som Gud sände för att göra allt det här. Det är han som är vår vän, det är han som är vår överste präst. Det är han som är vår medlare, det är han som öppnar vägen till Gud. Och då finns det inte mer än någon fördömelse. Även om vi har gjort allt möjligt och vi kanske faller och gör saker. Men vi har alltid den möjligheten att gå fram till och få nåd av Gud. Jesus blev en av oss för att ta på sig våra synder i sin kropp och dö i vårt ställe. Vi läste också att Jesus är en barmhärtig och trogen överste präst. Smaka lite på de orden. Barmhärtig och trogen. En som känner med oss. Och som inte sviker oss, eller hur? Jesus, han har full förståelse för den kamp som du och jag har att kämpa. Hur svårt det är att vara människa. Hur svårt det är att vilja så väl men inte kunna. Skillnaden var att han begick ju ingen synd. Men han var verkligen frestad precis som du och jag. Han vet hur svårt det är. Därför så vill jag avsluta idag med en uppmaning som vi får i Hebreerbrevet 4 och 14 till och med 16. När vi nu har en stor överste präst som har stigit upp genom himlarna, Jesus, Guds son, låt oss då hålla fast vid vår bekännelse. Vi har inte en överste präst som inte kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som har varit frestad i allt, liksom vi, fast utan synd. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Den här versen betyder otroligt mycket för mig. Alltså, han har öppnat vägen. Allt som var mellan Gud och mig, det har han tagit bort när jag överlämnar mitt liv till honom. När jag tror på honom, tar emot hans frälsning. Det är därför som vi kan be. Det är därför som vi kan komma till Gud och begära hjälp när vi inte klarar oss. Vi finner nåd till hjälp i rätt tid. Det gäller både när det gäller att ta bort synden i vårt liv. När det gäller att göra upp med det som har gått fel i vårt liv. Men också när vi ser att hur vi än försöker så klarar vi ju inte det här. Det är då vi behöver nåd till hjälp i rätt tid. Och det viktiga är när vi upplever att det tar stopp. Att vi inte liksom knyter näven mot Gud och säger du har gett mig något omöjligt. Utan istället att vi vänder oss till honom. Och sträcker oss upp mot nådens tron. För det är där som vi kan få hjälp. Det är där vi kan be. Vi kan be till honom. Han hör oss. Han är barmhärtig och god. Den saken behöver vi hela tiden ha med oss. Hör ni, vilken vän vi har i Jesus. Han har gjort allt det här. Han kom för att befria oss ur djävulens slaveri. Han tog del av kött och blod och blev en av oss. Han blev vår överste präst och vår medlare inför Gud. Han tar sig an de som är Abrahams barn genom tron. Och han är en överste präst som kan ha medlidande med våra svagheter. Och han öppnade vägen till nådens tron så att vi kan be om hjälp av Gud när vi behöver den. Tycker ni inte att det är en bra titel på en sång? Vilken vän vi har i Jesus. underbart. Allt det här har han gjort för oss. Jag har begärt att vi ska sjunga den där sången. Och jag lämnar kvar den här texten här, så får ni se vilken vän vi har. Och så sjunger vi samtidigt om den vännen som vi har. Jag minns inte numret, men det kan gå. 48 säger Gabriel.
Är du bitter och besviken, har ditt hjärta djupa sår, säg till Jesus vad du känner, våga tro att han förstår. Plåga i sin egen kropp en gång, älskar oss och ger oss vila, tänder hopp och föder sång.
Tack Stanley för att du påminner oss om vilken vän vi har i Jesus.